P3, Sveriges Radio.
Jag minns ju när en mikrofonkort kom ut, hur det var, alltså en game changer.
Det är som Petter Luckelax, vart man än går.
Han har flest nomineringar här ikväll.
Det var ju perfekt liksom, när den kom, just för att det gick piss.
Snubben har svitit.
Jag kom från Blodgatan i köket liksom, och så nu helt plötsligt står jag här.
Det här är P3 musikdokumentär om Petter, pionjären med nio liv. Jag heter Vendela Lundberg. Det är en mulen torsdag. Året är 2006. I en bil på väg till Göteborg sitter två män i 30-årsåldern. Den ena har slocknat och sover mot bilrutan. Den andra har vänster arm på ratten. Han har flera meddelanden på sin telefon men måste hålla ögonen på vägen. Han har knappt sovit i natt. Mannen heter Petter Alexis Askergren och han har ett gig att göra. Framme där gigget ska hållas. En kvinna med namnbricka hälsar dem båda välkomna. Petter frågar var de ska ställa sin utrustning. Från festlokalens stora rum hörs ljudet av klirrande glas och spridda skratt. Petter gör sig redo. En man med vattenkammat hår och löst knuten slips utbringar en skål. Han tackar sina medarbetare för ett lysande kvartal och aktieägarnas höga utdelning. Sen höjer han sitt glas. Det går bra nu. Bakom scenen står Petter. 7 år tidigare har han slagit igenom som Sveriges första riktigt stora rapstjärna med utsålda spelningar. Nu är det mer firmafester än festivalscener. Företaget Petter har sett bättre tider. Men Petter har något som andra saknar. Han är en Rocky Balboa som vägrar att ge upp. Gudfaden av svensk rap ska resa sig igen.
Svetten rinner ner från pannan. Jag känner allt på samma gång. Jag står där allting faller samman. En helig plats som Avalon. Med kungligt blod i mina ådror. Ändå på botten i mitt inre. Men min hunger står i lågor. Kall utan på mig, jag brinner. Så kom och omfamna mig, vi går igenom eld och slår igenom väggar, jag känner mig instängd. Står i centrum av allt, ändå känner jag ensamhet. Har varit här för länge när drömmar blir verklighet. Nu har lamporna slocknat, lokalen är tömd. Ridån faller ned, i då jag känner mig glömd. Har jag fastnat i stunden, levt i en längd. Plötsligt minns jag inget av det jag sjöng.
Stockholm, det är 80-tal.
Filmen G, Stockholmsnatt. Det är där vi är.
Jag tänker inte klippa mig på det. Jävla nymoralism.
På Erstagatan, Södermalm i Stockholm, bor Petter med sin mamma och pappa och två äldre syskon. Mamma Gittan jobbar natt på sjukhuset och välkomnar sina barn hem från skolan i morgonrock. Pappa Torsten är arkitekt och tar hand om hemmet när han inte målar akvarell.
Hans största dröm hade nog varit att bo på Östermalm, tror jag. Mamman var ju liksom raka motsatsen.
Petter är minstingen. Han håller hårt om sin pappa på cykeln där han sitter på pakethållaren.
Nerför Enstagatan upp till Fjällgatan och så vill han att jag ska lära mig läsa. Så jag var tvungen att lära mig läsa alla skyltar ner. El och AB, Ersta pizzeria, sådana saker som finns kvar fortfarande. Men jag lärde mig memorera de här skyltarna istället, så jag kunde dem ju liksom utan till. Så han trodde nog att jag lärde mig läsa, fast jag inte gjorde det.
Petter är duktig på att rita, men har svårt för att läsa och skriva. I skolan funkar inte alls. Mamma Gittan tycker att Petter måste skaffa ett intresse. Hon föreslår rollspel.
Hon ville ha mig hemma. Hon ville att jag skulle bli en kille som satt och var hobbykille hemma. Inte springa på gatan liksom.
Petter vill väldigt mycket. Men han kan inte ens läsa instruktionsboken och reglerna till rollspelen. I skolan kallas det för ordblind.
Jag kände mig som en riksidiot. Jag kände mig som att jag förstod inte varför jag inte kunde. Jag ville bara kunna.
Men Petter har något som ingen annan i klassen har. En 6 år äldre bror som lyssnar på hiphop.
Jag kommer in i mitt rum. Jag vet inte om jag och brorsan delade rum då eller om de hade, hur de hade gjort, om det var så att syran precis hade flyttat, för syran flyttade tidigt. Men jag kommer in i mitt rum och då är det en stor sån här anslagstavla som man kan sätta upp grejer med nålar. Där har min brorsa och hans polare liksom tagit en stor spritpenna, sån här 3 mm röd. Skrivit så här i stora, bluffiga, hubba-bubba-bokstäver så här, Afrika Bambaataa. Stod det bara över hela den här anslagstavlan. Och när jag såg det där så tyckte jag ju att det var det absolut coolaste jag någonsin har sett i hela mitt liv.
En ny värld öppnar sig för 10-åriga Petter.
Och då liksom, när jag kommer tillbaka till klassen, då är det liksom så här, då har jag börjat med liksom breakdance. Och det är ingen annan i klassen som har riktigt koll på det, känns det som. Det är så jag minns det. Och då blir jag ju ganska snabbt, känner jag mig ganska cool och annorlunda, för att jag har hittat någonting att hålla fast vid.
Petter har hittat de 4 elementen.
De 4 elementen som då ska alltså vara rap, DJ, breakdance och graffiti är ett koncept som liksom kom till Sverige på 80-talet direkt från New York.
Det här är en annan Petter, Petter Hallén. Han är musikjournalist och har podden Vad blir det för rap?
När det kom till Sverige så var det som att det här var facit på hur man skulle vara hiphoppare eller hur hiphopkultur var. Och det var nästan som att det fanns någon slags krav på att om du skulle vara med i subkulturen fullt ut så skulle du kanske inte behöva göra alla 4 element, men du skulle åtminstone typ ha koll på dem, uppskatta dem. Det var liksom inte riktigt som att det var som en rappublik, utan att det var mer en rapsubkultur. Hiphoppare kunde typ vara sura på skatare för att skatare hade nästan hiphopkläder men inte riktigt. Typ.
Det har blivit 90-tal i Stockholm. Kungsträdgårdskravallerna med Paolo Roberto i spetsen. Filmerna Stockholmsnatt och filmen G's tid är över. Hiphop har blivit en grej. Men just det och Latin Kings som rappar på svenska. För, men ni minns ej när. Kanske var det när ni sög den här. Skämt och sido, så kanske ni minns att jag är medlem i det Latin Kings. Med hjälp av mamma Gittans list har Petter lyckats fiffla in sig på gymnasiet, fast han inte har betygen. Han går i stödsvenska. Det enda ämnet i skolan han klarar sig bra i är bild. Men han har också börjat att rappa. Petter och kompisen Nisse uppträder som Blacktop Dandelions på skolans scen och olika små hak i stan. Petter rappar på engelska. Hans uttal är så där.
Vi spelade ju liksom så här på Kellys på Folkungagatan. Någon festvåning på Rosenslagsgatan, Vasa gymnasium, Kista, Rinkeby festival. Jag tror inte ens man kommunicerade med publiken. Jag tror inte ens man liksom så här, mår ni bra eller liksom, kan få en hand i luften eller liksom. Jag tror inte ens man sa de där sakerna. Jag tror bara man gick upp och rappade och så var man väl, ja, man hade väl självförtroende, men samtidigt så var man väl livrädd liksom.
Petter får ibland också jobba som modell.
Jag minns Petter som liksom snygg Petter på Söder, som fotomodellen Petter som alla tjejer i ens ålder tyckte var sjukt snygg och var bara så här, Petter liksom på Söder.
Det här är DJ Sleepy, eller Patrik Elofsson som han egentligen heter. Han ska komma och bli Petters närmsta följeslagare. Men vid den här tiden vet han bara vem snygg Petter är. Under gymnasiet har Petter rakt av sig håret som en revolt mot sin mamma. Det är han rätt ensam om i Stockholm.
Att som vit ung man har rakat huvud var, det var liksom en ganska radikal, det var liksom en ganska extrem frisyr att ha. Det var ingen vanlig frisyr. Man rakade sig inte bara sådär för att man, jag tycker det är nice att ha kort hår. Det, så var det liksom inte på 90-talet, utan oftast så kopplades du direkt som nynazist eller skinhead eller på något sätt högerextrem. Och annars så var du bara lite weird, tror jag.
Studenten kommer och går. Petters betyg öppnar inte direkt några dörrar. Han går till Arbetsförmedlingen och börjar jobba i disken på olika musikhak runt om i stan. Samtidigt som han fortsätter att rappa.
Det ska vara hård rap, det ska vara östkust, det ska vara New York, det ska vara liksom, det får inte vara kommersiellt på något vis.
Petter drömmer sig bort till New York. Där finns all kultur man har sett på YoMTV Raps. Han sparar ihop pengar, reser dit och bor en sommar på YMCA. Hemma i Sverige börjar Petter och ett löst sammansvetsat gäng rappare, målare, och dansare och DJs kallar sig för Natural Bond. De slänger sig med engelska uttryck och pratar om vad som är äkta. Musikbyrån är SVTs stora musikprogram under slutet av 90-talet. I ett avsnitt pratar de om hiphop och varför svensk rap inte slagit. Reporten förklarar det så här.
Svensk rapmusik har aldrig blivit den där feta publiksuccén man kunde hoppas på. Men har varit nära. Latin Kings är ett bra exempel. När de och Infinite Mass slog igenom 93-94 var det många som såg en ljusning. Nu skulle svensk rapmusik äntligen etablera sig. Men när den andra Latin Kings-plattan kom och var dubbelt så tung som den första, då var det radiotystnad.
Hiphopen lever som en subkultur. Men i media är det tyst. Petter har tröttnat på att hanka sig fram mellan olika restaurangjobb. Han gör det hans mamma sagt att han ska göra sedan dag ett. Läsa upp alla underkända betygen på komvux.
Alltså min mamma födde mig för att gå på komvux. Jag fick höra om komvux redan i mellanstadiet. Min mamma pratade om att jag skulle gå på komvux. Att jag aldrig behövde oroa mig, för jag kan alltid läsa in det på komvux.
Där lossnar det för Petter. Han lär sig läsa böcker. Han läser en, sen två, sen tre och så fortsätter det. Orden hänger plötsligt ihop. Han skriver rad efter rad. Känslor, slang och litteraturreferenser blir till texter. Petter har hittat sitt språk. Han vet vad han vill säga.
Men jag visade ju inte svenska raptexter för någon. Jag höll på med det mycket i min hemlighet. För att folk skulle skratta åt det. Jag har rap på svenska.
Petter. Ja. Tankar och rutiner, samma bilder, sånt jag funderar på, och allting omkring mig.
Den första riktiga raptexten som jag verkligen fick ihop till en låt, det är Fäller en tår.
En bortglömd planet, en ensam komet. 1998, jag sitter fast i samma smet. Min blick sitter fast, det är som att skallen har rask. Grått regn och slask, vår miljö stinker plast.
Jag bodde i en etta, det var en balkong. Den var 30 kvadrat den här lägenheten. Och det som hände var att jag satt där i köket på ett sånt fällbord som jag fått från mina föräldrar. Och där satt jag och skrev alla de här låtarna. Och jag skrev på andra beats, för att vi hade inte fått några beats av någon. För det var inte så många som ville skicka beats till mig. Det var ingen som riktigt förstod vad jag höll på med för någonting.
Petter gör 1000 grejer samtidigt. Han flyttar mellan ettan, där han bor i en våningssäng med kompisen Pee-wee, och en annan lägenhet han delar med en man som kallas skivsamlar Lasse. Han gör praktik på ett skivbolag och kokar kaffe och trappar en Ayo. Han pluggar komvux, han pluggar konsthistoria, han jobbar på restaurang. Och så får han kontakt med 2 producenter från Sundsvall. De heter Peter Webb och Patrik Collén och har en riktig studio.
Jag började lära känna Collén och Webb via telefon då. Då skickade jag en demo till Collén. Collén tyckte ju att det var skitdåligt.
Men företagsam som Peter är, ger han sig inte. Han fortsätter ringa som en galning.
För att inte vara en artist som hade gjort en skiva tidigare så, eller någonting sånt, så hade jag väl en ganska klar bild av hur jag ville göra det här.
Efter många samtal upp till stugan i Sundsvall får Petter till slut ett ja. Collén och Webb går med på att börja producera några av Petters låtar. Hans vänner Thomas Rorschach, Mike Kittyguy och Seb Rock ansluter också. Det blir några demos.
Då var det ju ganska kalla handen hela tiden. Det går inte att göra det här. Det går inte att rappa på svenska. Är gjort redan. Det går inte att göra nu. Jag väntar till efter 9 år. Och lever ju ett riktigt tumultartat liv i november, december i Stockholm. Jag var ute och cyklade, mådde inte så bra. Dekade ner mig ganska mycket under den perioden. Fast jag sitter ju och bor på Plogatan och förbereder så jädra mycket text samtidigt på kvällarna.
Producentgruppen, som nu kallar sig Masterminded, arbetar vidare. Sleepy, som är en av hiphop-scenens största DJs, får en demo i handen.
I första gången jag verkligen hör rap på svenska och bara får en så här, okej, det här går alltså. En verklig, verkligen så bara uppenbarelse av, okej, han rappar på svenska och det här låter coolt.
Han har hittat ett sätt att skriva på svenska och liksom hittat flow på svenska i, med liksom svenska ord som inte blir lite sådär putslustigt på väl rammelrappigt som det kanske tidigare hade varit. Utan det känns liksom mörkt och seriöst och han använder stora ord och det är litteraturreferenser och det är liksom hårt och äkta.
Varje framgångssaga måste ha en figur som säger ja och väljer att satsa. I den här berättelsen heter han Peter Swartling. Han har signat artister som Just Det och Robin. Och han hör också något äkta i Petters musik.
Swartling signade mig och sen så försvann han. Och jag åkte upp till Sundsvall och gick in och gjorde Mitt sjätte sinne. Swartling kom upp en gång. Lyssnade på skivan, men då stod han i andra rummet och spelade flipper. Så vi fick spela skivan jättehögt utifrån studion för att han skulle höra in i flipperrummet där han stod och spelade. Och sen så åkte han och jag till hotellet efter i Sundsvall. Och så satt han sig på sängen och tittade på mig och sa bara så här. Vad så du vet, du har gjort en milstolpe, sa han. Och sen så gick han.
Petter sparar alla textark. Han känner på sig att han kommer vilja förklara alla raderna senare när han blir äldre. Och att den här skivan, det är början på allt. Men det behövs också en singel. Swartling har tydliga instruktioner.
Jag vill att du gör en låt som är så hård så radio inte ens vill ta i den. Då kände jag så här. Okej.
Från slussen hos tullsinkens damm, Vietnam, samma stam, huliganer, råkleptomaner, mikpyromaner, kumpaner, blåar som ett gäng militanta veganer, 1200 kattare, barrackare, skitjackare, riktiga rimslaktare, killar som är äkta, kommer med det värsta, aldrig flasha med narsa, tvärtom, jag visar värsta, dra mig pio och börjar basha, min släkt, natural born, vi rullar som en sekt, och skissar från grunden som en äkta arkitekt, respekt till alla snubbar som hängt sedan dag ett, det finns i familjen där mitt blod flyter fett. Klipp bilder med obevittna saker som jag sett. För rimfallet tätt när jag förklarar vad som gäller. Som blöta akvareller, ej jag börjar pensla. Jag flyter med känsla. Ej yo, jag rimmar på från underground nivå. Sikta mot toppen så långt jag kan nå. Kommer in, rulla hårt i Stockholms terräng. Det är titeln jag vill åt, jag är mikrofonkåt. Ej yo, jag rimmar på från underground nivå. Sikta mot toppen så långt jag kan nå. Kommer in, rulla hårt i Stockholms terräng. Det är titeln jag vill åt, jag är mikrofonkåt.
Jag minns ju när mikrofonkåt kom ut, hur det var... Alltså en game changer på något sätt.
Våren 98 kommer singeln Mikrofonkåt ut. Då är lilla Namo långt ifrån att vara en artist själv. Hon är bara 10 år men har redan stora drömmar. Och sitter med en kassettbandspelare och trycker på play gång på gång.
I mitt flickrum. Eller flickrum, alltså i mitt sovrum hemma liksom. Och det är så intressant att jag minns verkligen när jag satt vid bandspelaren. Jag tror många på den tiden tyckte rap på svenska var fjantigt. Men Petter gjorde det till att inte vara fjantigt på något sätt. Att de tog makten över det svenska språket i rappen på något sätt. Och jag minns att jag brukade skriva ner texterna. Och så här press play, rewind på kassett. Och sen rappa från slussen hos Dulsinkestam.
Petter har en plan. För att få snurr på skivförsäljningen åker Petter och mamma Gittan runt i en Volvo 240 till skivaffärerna i Stockholm. 1000 vinyler har han att dela ut, som butikerna får sälja och behålla hela vinsten av. Petter ringer alla DJs han kan hitta i skivbolagets telefonbok och säger att de borde spela singeln. Han bombar stan med mikrofonkåt stickers. De 1000 vinylerna tar slut direkt. Ryktet ekar nu utanför Södermalm. ZTV träffar Petter, Thomas Rorschach, Growing Pains och K för en intervju.
Jag är Petter, rappar på svenska. Släpper album i augusti och har singel nu, mikrofonkåt på svenska. Allting, eller hela skivan är på svenska. Så det är min grej.
Vi var ju väldigt naiva och unga, men vi hade också en väldigt stor passion och drivkraft av saker som vi ville göra. Jag sitter och röker i intervjun.
Jag ville ju rappa på engelska från början, om jag ska vara helt ärlig. Jag gick över till svenskan rätt snabbt och började finna en egen väg och tycka att det var jävligt kul. Men det är klart, det tog ett tag. Det handlade om att bryta murar liksom. Första rhymes som man skrev, då blev det så här, fan, det här låter keff alltså. Så efter ett tag så tyckte man att det lät rätt bra när det började flowa på biten och sådär. Och sen så, nu tänker jag bara det, på det sättet. Också för att det inte har varit så jävla erkänt liksom. Latin Kings är de som har släppt ordentligt och verkligen gjort en stenhård rapskiva senaste. Och den har inte blivit uppmärksammad. Men det kommer komma grejer liksom. Från dem och från alla möjliga. Det kommer.
Mikrofonkåt har inte bara börjat höras på kassett. Petter har börjat uppträda mer och mer. Och med sig som DJ har han sin nya vän Sleepy.
När vi kommer fram till sommaren, då känns det som att det på riktigt smäller till.
Hultsfred i Småland. Där hålls Sveriges största musikfestival. Rapporter där för att snacka med rockarna.
Vi kom för att se Ozzy Osbourne och de andra ärade veteranerna från Birmingham.
Black Sabbath. Broder Daniel, Refused. Det är gitarrer överallt. Men i Eternafestivalen går en 25-årig Sleepy och en 24-årig Petter ut på scen.
Det känns som en stor stund liksom i svensk populär musik. För då är helt plötsligt ett tält helt överpackat med ungdomar, främst unga män, som alla ser precis ut som Petter. Alla är rakade, alla har stora jeans från Echo och har stora hoodies och ryggsäckar.
Det var väldigt hysteriskt och det var väldigt sådär att folk kunde låtar. Ja, skivan var inte ens ute.
I augusti 1998 kommer Petters debutalbum Mitt sjätte sinne ut. Petter är redan en stjärna på ZTV som stannar honom på gatan.
Det ryktas på stan att du skulle samarbeta någonting med Robin på hennes nya platta.
Säger någon det? Nej, det har ingen kommentar till.
Ja, Petter har ännu ingen kommentar, men initierade källor hävdar att en duett är på gång. Med eller utan Robin gör Petter i alla fall succé med nya plattan Mitt sjätte sinne, som på en vecka sålt över 15 000 exemplar.
Det är kul att få droppa en skiva liksom och hoppas på att jag får göra en till. Nu verkar det ju så eftersom det har gått så jävla bra. Liksom.
Att vara i den åldern i Stockholm under mitten av 90-talet, det är verkligen ljudet utav det. Är Mitt sjätte sinne.
De som lyssnar är inte bara 20-åriga hiphop-heads i Stockholm. I Göteborg finns till exempel Petter Hallén.
När Mitt sjätte sinne kom så gick jag i gymnasiet. Så det var ganska speciellt för mig personligen också. Jag hade börjat gå gymnasiet i stan. Jag är uppvuxen på Hisingen som inte är central i Göteborg. Så jag förknippar mitt högstadium väldigt mycket till Latin Kings. Men mitt gymnasium väldigt mycket till Petter. Och det som Petter gjorde som var så revolutionerande för genren var ju att han tog den här andra sortens rap som inte riktigt hade hörts på svenska innan och översatte det till svenska. Alltså han tog den här New York-stil-rappen mer.
Förklara funktioner för personer som missar poängen. Visat hela svängen. Stylar på klubbar som den värsta mannekängen. Har hiphop i fodret, yo jag har hiphop i blodet. Plus naturligt bunden MCs runt bordet. Sluter våran pakt, allieras. Prylar detaljeras, planeras. In i det sista. Ey yo jag blåser hål i topp 40s lista. Kommer från under marken mot ytan. Där patriarken stilbrytan. Representerar vitan, Sofia och nitan. Mitt tungsnack, flumsnack. Kommer som tung tjack som fyller åt tabletter. Ey bevittna Petter min historia. Från demokassetter, snart åker jag Nobelprisbanketter med Victoria. Hey yo, har slutat vara feg. Nu satsar jag allt, satsar kallt överallt. På alla sidor, nya tider. Min Wooshack jag glider, har vunnit alla strider. Twister, men jag sätter låtar på lister. Och räknar intäkten, vi samsas som fan. För hela branschen luktar häcken.
Hey yo, jag brinner för det här permanent.
aldrig för stunden naturligt bunden med kärlek som cement. Vi bygger från grunden på allt skit som har hänt. Det är min tur nu, vinden har vänt. Det gör jag brinner för det här permanent. Aldrig för stunden naturligt bunden med kärlek som cement. Vi bygger från grunden på allt skit som har hänt. Det är min tur nu, vinden har vänt.
Petter blev unisont hyllad. Nästan. En ung journalist vid namn Fredrik Strage raljerar över mitt sjätte sinne. Hans åsikt är att Petter och hans bröder från söder är vanliga kisar som gör julklappsrim om sin stadsdel. Petter blir galen.
Nej, han tog det inte väl.
När Strage recenserade Petter så tror jag nog att liksom i hans subkultur, musikrecensenter, så var det jävligt fett. Såga var fräckt liksom. Det var så här coolt och var så där vitsigt, elakt typ.
Men Strage var ju smart. Alltså Strage tänkte ju utanför boxen. Han insåg ju liksom att okej, alla andra hyllar här, jag ska såga det.
En kväll möts de på en klubb. Båda är fulla, berättar Strage till P4.
När jag gick genom dansgolvet så plöjer han plötsligt fram till mig och trycker upp mig mot en vägg och skriker: du skriver skit, du skriver skit.
De börjar bråka om vem som egentligen kan mest om hiphop.
Lyckligtvis var vi båda ganska fulla vid det här tillfället, så vi stod mest och knuffade på varandra. Och hans polare och mina polare sa: ah, men lägg ner, det är lugnt, lägg ner.
Aftonbladet ringer. De hör talas om ett våldsamt krogbråk.
De hade fått rapporter om att det hade stängt blod på golvet på G-klubben och att jag hade krälat därifrån. Men det som i själva verket hände var att jag faktiskt satt med Sleepy på en parkbänk sen ute i Kungsträdgården och tjafsade.
Tidningarna skriver om incidenten efter recensionen som det stora musikbranschbråket. Petter hanterar kritiken på sitt sätt.
Jag tog ju ut hans sämsta saker han sa om mig och köpte annonser i tidningen Pop på min egen skiva och tog de här dåliga citaten och satte på mig själv sågningarna liksom, för att min skiva gick så jävla bra just då.
Vintern 99. TV4 sänder Grammisgalan från Kungliga Tennishallen i Stockholm. Sofia Wistam är konferensier. Hon har på sig en glittrande blågul folkdräkt. När hon gör entré hoppar E-Type ut under hennes kjol.
Mina damer, herrar, musikanter och artister, hjärtligt välkomna ska ni vara till Grammisgalan 1999. Här ska vi premiera 1998 års allra bästa musik. Och som ni ser är vi väldigt patriotiska här ikväll. Det är svenska flaggan. Och vi ser...
Det finns ingen kategori för hiphopen. Men Petter är ändå nominerad i 6 kategorier.
Han har flest nomineringar här ikväll. Hela 6 stycken. Detta trots att det är hans allra första skiva.
Jag knappt satt mig ner och så ropar de upp mig då som textförfattare. Och...
Mina damer och herrar, Petter!
Ja, då ska jag gå upp och då tänker jag ju genast på att inkludera alla. Jag känner mig, jag vill inte vara självisk, jag måste få med alla. Så därför håller jag någon sorts brandtal om att vi är många, vi är starka, nu kommer vi svensk hiphop.
Petter går upp i baggy jeans och en stor t-shirt. Runt hans hals hänger Grammisgalans backstageband. Han säger att musikbranschen handlar bara om stålar. Men att med det här erkännandet så kommer de släppa fram mer hiphop.
Och sen så vinner jag då 2 stycken till.
Grammis, årets nykomling 1999, har tilldelats Petter.
Jag glömde en jävligt mäktig person förra gången och det är hiphopkungen nummer 1 i Sverige, DJ Sleepy.
Petters tredje pris är årets manliga pop- och rockartist. Han vinner över Pappa Di, Uno Svenningsson och Olle Ljungström.
Ja, nej. Det var dubbelt. Nej, skit i det. Tack.
Jag kommer inte ihåg så mycket för allting var så jävla flummigt. Och tittar man på de pressbilderna, finns någon bild på mig och Emilia när jag liksom bara står och skakar mig i huvudet så här, och står och kliar mig i huvudet för jag förstår ingenting. Jag plötsligt kommer Bert Karlsson fram och så här, gratulerar mig. Det är så här jävla märklig situation för mig. För jag kom från Ploggatan i köket liksom. Och så nu helt plötsligt står jag här.
Petter är kvällens stora vinnare. Andra artister drar i honom. En är sur över att någon som skriver rim till rap vinner årets textförfattare. Journalister kommer fram och frågar hur alla vinster känns.
Jag känner mig inte bekväm där.
Det är också något annat än uppståndelsen som skaver.
Min och min mammas enda riktigt stora konflikt, och som satte jättedjupa spår i henne, och det var att jag inte bjöd henne på Grammisgalan. Det var en sån jävla viktig grej för henne. Det sa inte hon till mig innan, och jag förstod inte det. Varför jag inte tog dit henne var för att jag vill inte att hon skulle sitta där och skämmas för att jag inte skulle vinna någonting. Så kommer min mamma hem till mig. Då är jag själv, och så kommer hon hem gråtandes. Hon är så jävla arg, och jag har aldrig sett henne arg. Jag har aldrig sett henne upprörd. Framförallt har jag aldrig sett henne arg på mig. Hon har aldrig varit arg på mig. Hon är så jävla arg och besviken på mig. Och någonstans i det så blir jag arg tillbaka. Så det blir liksom en jävligt spänd stämning i det här köket. Och jobbigt. Och jag känner mig sårad av henne på grund av att jag själv känner mig så mörbultad över allting. Och så kommer hon och är sur för att jag inte har bjudit med henne. Någonstans i det så tar jag avstånd från henne där. Och det vet jag att hon har sagt sen senare till folk som har varit nära mig i relation. Att hon har sagt att så här, ja, jag skulle aldrig ha gjort det där med Grammisgalan. För det satte spår. Det blev någonting liksom.
De där åren är ganska, eller superluddiga, för att vi festade jättemycket.
Vi var ju unga.
Vad Petter erbjöd var ju det här subkulturhänget typ. Alltså så som det som man kan se i Petters video till Vinden har vänt, när han och hans kompisar och de andra rapparna som han umgicks med då liksom sitter och bärsar. Det var ju det paketet han sålde, och det var väldigt många som ville ha det. Alltså typ, kom med i det här gänget, kom med i den här gemenskapen, det här sammanhanget som är att vara en hiphop-kille typ. Vara en äkta skalle, vara ett head.
Saker börjar röra på sig mer i hiphop Stockholm. Det handlar inte så mycket om att rappa sitt eget gäng och bakgrund som att rappa hiphop-kulturen.
Petter hade sina barndomsvänner i Natural Bond, men det var ändå inte så konstigt att han och Ken hängde, eller att han och Ayo liksom gjorde business ihop, för att de delade den här hiphop-subkulturgemenskapen. Det var lite som att svensk hiphop fortfarande typ hade en kommunal skola, medan nu har vi ett fritt skolval och alla är separerade liksom.
Men helt friktionsfritt är inte hiphop-Sverige nu heller.
Ey, jag sa en gång på Petters platta, sjätte sinnet, håller du skinnet? Men ni lyssnar inte, så tar ni när du bajar.
Det kommer en låt. Som avsändare står Ayo tillsammans med Ken Ring, Cham, Petter, Tiro, Big Fred, Crybe, Rigroll och Joel.
Hiphopbön, det var ju liksom en, kan man säga, egentligen en disslåt mot Loop Troop, som hade sagt någonting, som jag minns det var att de hade sagt någonting om Infinite Mass. Och Infinite Mass, eller framförallt Rodde, ringde mig och frågade om jag ville vara med på den här låten.
Petter vill backa Infinite Mass, som har rört sig i samma cirklar som Petter sedan han rappade första gången. Låten blir en diss mot rappare som inte kommer från Stockholm. Kanske särskilt Loop Troop från Västerås, som inte har skivkontrakt men en växande fanskara.
Vad jag minns av Petter på låten Hippobönder är att man kunde känna hur kluven han var. Han gick liksom inte all in.
Det blev ju världen så här grej mot landet. Vi gjorde folk jätteupprörda, och jag var ju ledsen för att jag var så här, fan, nej, jag vill inte såra folk så. Det var inte det som var grejen, men jag var ju med på det här. Sen träffade jag ju Loop Troop ute på något jam ute i Hallunda, där jag var domare i någon rap-tävling, och bad om ursäkt för hur det här tolkades och vad jag menade med allting. Och då samma kväll spelade vi in låten Top Dogs, som ändå blev en någon sorts legendarisk liksom hiphop-låt. Så här. Loop Troop terrorister, bäste på topplister, Redline Records säkert hela.
Jag minns när Bananrepubliken kom ut. Alltså det var verkligen, jag älskade verkligen det albumet. Och jag gick runt och lyssnade på den på min Walkman hela tiden.
Det är höst 99 när Petters andra album, Bananrepubliken, kommer ut. Det ska bli Sveriges mest sålda rapalbum genom tiderna. Med på albumet finns låten Såklart.
Vi skulle spela på Malmöfestivalen och så hade Petter en datt, ett dattband liksom, som man spelade in låtar på den tiden. Och jag hörde den där i lobbyn och det var en så himla så här, okej, det här nu, liksom, samma känsla jag hade haft när jag hörde Håller fortet och att höra så här, det här går jag på svenska, så var känslan av att så här, okej, man kan också göra en super, alltså man bara visste direkt att så här, det här är ett monster, det här är liksom en, det här är en så stor hit så att jag trodde inte du kunde bli en större artist än vad du redan är, men watch out för nu händer det.
Bueno, ya snar, oye. Qué bueno que estás aquí en Estocolmo.
Sí, me alegro.
Tanto. Oye, no te puedes perder este grupo. ¿Has escuchado a Peter?
Sí, 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 lo ubico, sí.
¿Y allá hay en AI también?
Sí.
Bueno, es tan buenísimo. Estocolmo está de madre.
Som Adam den lille. Vill se en mille göra guld av min pille. Råka plattor som ville. 1200 snille med Petter på micken. Hej vilken kille. För svett med promille. Spring spring. Jag flowar som swing tight som loket i string. Ingenting kan stoppa mig, blocka mig. Fatta, hyr en torped som kan knocka mig. Plocka mig, fett kan det bli så.
Säg mig för alla headsen där ute.
Day day. Äkta shit bara hiphop parade. Ray, yo, I and I och Petter say. Alla tjejer skakar rumpan. Koka skumpan. Slå bort ben, ta trofén, glider i första kupén. Med blå ljus och ren.
Alla grabbar, jag vill nya mer. Brudar diggar ni det ni ser. Så alla heads blir vi fler och fler. Vill nya mer, vill nya mer, vill nya mer.
Säng händerna i taket. Ska vi riva hela haket. Så om alla vill ha mer skit. Så klart, ey så klart. Så klart.
Låten får också en video. Petter Hallén.
Den är väldigt klassisk hiphop-video. Den är väldigt gjord för att framställa Petter som cool. Typ. Men sen så har den det här introt och outrot med Susanne Reuter som liksom ramar in hela videon. Hon är liksom den här kulturmedelklassmamman som är stöttande men ändå så... inte riktigt fattar vad de håller på med, varför de har så stora byxor och vill att de ska dra upp byxorna, men ändå så skjutsar och sådär. Och Petter och hans kompisar spelar liksom så som truliga tonårskillar typ. Fast också kanske ändå lite äldre än tonårskillar, alltså typ kanske också ska vara så här 20 plus, kanske att de fortfarande bor hemma.
Hej, Tocco, vad händer med dig? Förresten, flytta bak.
Men Petter, låt Henrik sitta fram bak. Låt Henrik sitta fram nu. Jag vet att det är din...
idioten.
Men Petter, jag vet att det är din tur att sitta fram. Vi får gå efter listan imorgon. Ja. Så. Hur är det, älskling? Var det mycket tjejer?
Nej, lägg av.
Var det många tjejer? Får du lyssna på någon hiphop? Nej, kan inte ni sjunga för mig? Kan inte ni sjunga? Såklart! Såklart!
Vad tantig du är.
Det är en otrolig satir. De sätter liksom fingret på hela det här. Allt det här som det gick ändå att driva med Petter på den här tiden. Och med alla riktiga skallar och riktiga heads. Just det här att det fanns ett element av att man har klätt ut sig och leker lite.
Det kommer fler videos. I en kidnappas Fredrik Strage som en hämnd på debutalbumet Sågning. I en senare är Susanne Reuter tillbaka i rollen som mamma.
Så läste jag en artikel som stämde exakt in på Petter och du vet, jag tror ju att han spelar på andra plan.
Men vad menar du då?
Nej, han umgås bra med killar.
Det är en imponerande självdistans av Petter att göra de här.
Bananrepubliken är inte bara namnet på Petters andra album. Det är också en skivbolagslabel som ger Petter makt att signa andra artister.
Det som händer för svensk hiphop i och med Petters genomslag är ju att det kommer en massa pengar in. Hiphop släpps in liksom i olika så branschens maktstruktur på något sätt.
Det öppnade så många dörrar när det gäller hiphop.
Det här är rapparen Feven. Hon och hennes musik ska också komma och öppna dörrar. Men första gången hon får frågan om att jobba ihop med Petter är hon osäker. Det är runt millennieskiftet. Feven är på en klubb. Petter också.
Och så kommer han ju fram halv liksom lullig, inte halv, helt lullig. Och typ, du borde köra, vi skulle vara så jävla bra, skulle vara så jävla fett. Och det där erbjöd guldgröna skogar, det tror inte han minns. Och jag vet ju att han är full liksom, han kan inte erbjuda de värsta grejerna som han liksom sa då.
Feven är ett år yngre än Petter. Hon har rappat sedan hon var barn, är med i rapgruppen GFX och har ett rykte om sig att vara grym på engelska. Petter vill att Föven ska signa med hans label Bananrepubliken.
Och så var jag så, tack, men nej tack. Jag tyckte inte att det lät så jävla bra när det var på svenska. Jag tyckte det lät alltså, kaos.
Men det som Petter, skivbolaget och också Fövens vänner nu vill är att hon ska testa att skriva på svenska.
Och då tänkte jag, men vad fan, varför, vad är det som gör att det spärrar för mig att jag är en sån spärr? Men vad, det är ett språk, vi är uppväxt i Sverige, det är inget konstigt, det är inte att det är ett språk som jag inte kan. Däremot var engelska ett språk som jag inte kunde när jag började. Liksom. Där fick jag kämpa själva språket.
En av Fövens vänner går plötsligt bort. Och Feven sticker iväg utomlands själv. Där börjar hon att skriva, rad efter rad.
Efter några liksom vändotester så började det låta bra. Okej, fuck it. Låt mig göra skiten då.
Feven har Petters nummer sedan den där klubbkvällen. Hon lyfter luren och ringer.
När jag skulle träffa honom i Slussen vid tunnelbanan första gången där, om det här, så kom jag ju 5-10 minuter tidig. Jag tänkte, fuck, jag är tidig. Han är säkert sen som alla andra. Så vanlig 10-5, jag kommer stå här en halvtimme. Fucking jobbigt, jag hatar att vänta på folk. Så jag åker upp för rulltrappan. Han är redan där. Jag bara, all right, det här kommer funka. Jag hatar när folk är sena, jag fixar inte.
Jag signade Feven. Feven släppte en skiva, en singel. Hon är den enda svenska rapparen i Sverige som har haft en etta på albumlistan och singellistan samtidigt. Det är Feven.
Feven blev ju gigantisk. Under ett kort tag i alla fall så var han ju jättestor. Alltså, det kändes ju nästan som att hon var lika stor som Petter där ett tag.
Helt ärligt, jag var större än kanske vad de hade tänkt sig när de som bokar den. I de allra flesta fall. Så man går ut i den här lilla scenen, men sen shit, det är folk som är... De kanske inte var flera tusen eller hundra. Men de som var där var verkligen fans. Som typ, man kunde knappt höra sig själv, att de liksom... Wow, helt så här...
Det blir ett album med samma producentduo i Sundsvall som Petter, Colleen och Webb. Låtarna från hela vägen ut får Feven att växa ut små konsertlokaler. Hennes videos går nästan som repeat på tv och letar in sig i tonårsrum som lilla Namos.
Den videon som nog påverkade mig mest, det var Fevens 10 budord. Och den kappan hon har i den videon, den svängde mycket, lite så Batman-style. Alltså den känslan när man är innan tonåren, att kunna ha någon slags musikprofil som man kunde se upp till. Hon var liksom före sin tid.
Dörr efter dörr har öppnats för svensk hiphop. Då ringer RZA. Wu-Tang Clans ledare vill jobba med Feven och Petter.
Han ville göra en album med olika europeiska rappare. Det var, alltså det är grymt. Jag har inte hört någon som har gjort något liknande tidigare. Någon i det status i alla fall. Alltså, jag körde, Petter körde. Han var helt hypade. Slicka upp, sparka ner, dessa katter blir fler. För dessa snubbars problem i sila snacket på scen. Det är vad de säger när jag gått, vad de skriver på sitt nät. Hur jag lät, hur jag var, vad jag sa, vad jag bra. Vad jag kepp, vad jag depp, vad jag ajk, vad jag tajt. Vad jag nice, vad jag bajs, vad jag ingenting alls. Vad jag kung, vad jag tung. Fuck that shit. Om du inte diggar min stil, man. Nigga, fuck that shit. It's... The world witness some real shit about to go down. RZA broke round and what makes me hear a sound. World is late. History
already made. We broke ace across waters, across lands and borders. Remember my name, F to the EVEN. Tell your crew, tell your school, tell your next you can. In act two, this is my chance to blast you. And my cool G effects, yeah, remember that too.
Det är klart att det blev mycket. Det blev mycket dramatik, det blev mycket konflikter, det blev mycket avundsjuka.
Det är alla de här klassiska ingredienserna liksom, när kändiskap kommer. Det dyker upp massa nya människor. Vem ska jag lita på? Vem är vad? Vilka är, hur ska jag kunna toppa det här? Hur ska jag liksom, och samtidigt så jobbar man hela tiden. Jag tror att han var obekväm med att bli liksom popstjärna också. Att vara så att fokus är du nu. Vad är du? De här tidningen Frida har de här frågorna om att vad är din favoritfärg eller vad är liksom så här klassiska popstjärnefrågor och så där.
Jag tror att den här skivan Petter som jag släpper 2001 är också en direkt reaktion på allt som jag gick igenom, alla konflikter och dramatik. Så den skivan är ganska bitter. Alltså den är rätt sur. Det är mycket surt, sur ton i den skivan.
Där är det nog mer känslomässigt faktiskt om kanske framgångens baksida, om osäkerhet kring vilka kan jag egentligen lita på, vilka är mig egentligen nära, folk snackar skit bakom min rygg och så, klassiska liksom framgångsnojor.
Petter gör en duett med Robin. Han skriver en breakup-låt om att sluta vara vän med Thomas Rorschach. Han är både Sveriges stora rappare och affärsman.
Det blåser på toppen, det ska man veta. Det är alltid sagt, det blåser stenhårt på toppen. Och det är svårt att... Man måste vara liksom mentalt förberedd på det.
Det var liksom inte kul längre för honom att gå ut och möta publiken på den där klubben i Karlstad.
De körde ju på full fart där, men sen gick ju luften ut.
Problemen hopar sig. Det börjar med Sleepy.
Hösten 2003 tror jag, så går jag på en läkarundersökning för att min mamma har tjatat om att jag ska göra det 1000 gånger, för att jag skjuter upp det hela tiden, för att min högra hand och arm domnar bort ibland, och de hittar en cysta i, som sitter i ryggmärgen. Och den behöver opereras bort ganska omgående, för att växer den så kan den slå ut andning och väldigt allvarligt. Så att jag opereras, och efter operationen så vaknar jag och har... när jag vaknar ingen känsel i kroppen från halsen och neråt överhuvudtaget.
Sleepy får lära sig att gå och skriva igen. Han blir långsamt bättre, men kroppens högra sida återfår aldrig känseln. Fingertoppskänsla har varit Sleepys jobb.
Han var DJ liksom. Han spelade skivor ute och det var det han levde på och hängde med mig. Han är liksom ingen fallskärm och ingenting sånt.
Under tiden släpper Petter sitt fjärde album. Han döper det till Ronin.
Jag var sjukt ensam där och jag kallade den skivan för Ronin för att jag kände mig nu som att nu är jag liksom en herrelös samuraj.
Samtidigt händer något avgörande i musikindustrin. 2005 är en liten teknikpryl störst i julhandeln. MP3-spelaren.
Hela branschen är i kris under den här tiden. Och på grund av att någonting som heter MP3 plötsligt finns, som inte fanns innan. Och så liksom luften går ur CD-försäljning överlag, och det här drabbar olika genrer olika hårt, och rap är en av de första genrerna som drabbas. När pengarna försvinner så upplever det också som att medieintresset nästan helt försvann.
Bananrepubliken läggs ner och Petter har det svårare själv som artist.
Jag blir inte bokad. Det är jättesvårt att få spelningar. Eller så här, mitt bokningsbolag hade nog inte... De hade nog liksom, de hade ingen inspiration att jobba med mig. De pushade liksom inte. Och jag har varit jättefrustrerad över det. Samtidigt så fick jag en känsla av att det fanns folk där ute som ville höra. Och som ville att jag skulle komma och spela. Jag körde alltså turnébil då också i nästan 4 år. Jag gör som man brukar säga i företagsvärlden. Jag gör en rekonstruktion. Man skär ner på tjänster och ändrar saker i hej och hå liksom.
Så vad jag gör är att så här, okej, vad kostar det att hyra en turnébil varje helg? Ja, det kostar så här mycket. Så räknar jag ut att okej, köper jag en bil på leasing så betalar jag en avgift på ungefär en fjärdedel av det i månaden. Ta bort chaufför, turnéledare, det kan jag vara. Ta bort ljudtekniker, det kan vi lösa själva.
Petter åker runt överallt i landet och spelar. Ibland kommer bara ett tiotal personer.
Jag sa till alla, vi åker vid 9 månbitti. Alla bara, åh, visst. Så, här. Så bara måste man väcka alla på morgonen. Och jag kommer ju inte i säng förrän liksom 2-3 själv. För att man spelar på natten. Ofta var det nattklubbar sent. Och sen hoppar alla in i bilen. De är skitglada. I en halvtimme så somnar alla. Och sen sitter jag och ska köra 6-7 timmar till Stockholm. Så jag var ju helt paj.
Den här känslan som fanns kring Bananrepubliken utav rapplivet är evigt. Det här kommer ständigt vara här. Den här publiken kommer alltid vara här. Det här liksom bara sus och dus kommer alltid finnas där. Det hade försvunnit vid den tidpunkten.
Nej, men jag var nära på att kasta in handduken flera gånger där under den perioden. Då är jag liksom så här, nu orkar jag inte längre. Nu lägger jag ner det här. Nu gör jag något annat liksom.
I Petters karriär så är han framme vid att göra den skivan som skulle bli P.
Sen 98 har Sleepy följt med på alla Petters spelningar. De är en duo. Men det var innan operationen.
Jag ser det redan som slutet med att, alltså, jag kommer inte turnera mer med dig, Petter. Det kommer inte funka liksom. Så att vi måste hitta en annan lösning för det, en annan DJ eller hur vi gör det. Men det kan vi ta, det får du ta down the line. Men han är lite såhär, men du kanske kan hjälpa mig med skivan.
Då vart han så här, ja, jag känner mig hedrad, jag vill göra det här. Och så började vi.
På nätterna mejlar de demos fram och tillbaka till varann. Sleepy blir Petters största kritiker och bollplank. Och en dag hittar Petter en gammal kassett med ett beat.
Så jag sa, vänta nu, det här är ju någonting. Jag kommer ihåg, jag satte mig i en fotölj och så satte jag på det här bitet och så skrev jag hela låten på 15 minuter.
Petter åker till kompisen och producenten Ishi i New York för att spela in den.
På botten av min karriär så gick jag ändå in och spelade in den här låten. Det går bra nu.
Låten plockas snabbt upp av radiostationerna.
Jag trodde liksom att de inte skulle tycka att det var en bra låt. Men helt plötsligt kom de tillbaka från Universal och var så här, ja, P3 gör vågen. Jag bara...
Petter bjuds in att spela på P3 Guld. Men det känns konstigt för honom att komma tillbaka utan Sleepy.
Vill du inte vara med ändå? Det är ändå en grej det här. Du behöver bara sätta på play. Eller vet du vad, du behöver inte ens sätta på play, tänkte jag. Vi drar bara igång det liksom.
Så jag gör det.
Fuck off, nu kör vi. Det går bra nu. Pengar rullar in som det ska. Det går bra nu. Hennes limo ett i mitt glas. Det går bra nu. Rysk kaviar på mitt fat. Det går bra nu. Det går bra nu. Kompis, det går bra nu. Jag sa, pengar rullar in som det ska. Det går bra nu. Grabbarna är med när jag drar. För det går bra nu. Släng upp en hand om du känner. Det går bra nu. Det går bra nu. Kompis, det går bra nu. Bra nu.
Petter Hallén.
Jaha, oj, okej. Det var ändå kul typ. Det var ändå fett. Kommer ihåg att man tänkte.
Det var nog det mest amerikanskt hiphop jag någon hade gjort i Sverige. Just då, vid det tillfället i alla fall.
Den var ju perfekt liksom, när den kom. Just för att det gick piss. Det var jättekul att han sa min klocka och syns på King Size Magazine. Som är en sån otroligt... det är ett sånt otroligt fattigt skryt liksom. Det är därför den raden är så rolig.
Alltså, jag har ju sett så många peppade VDs och många peppade liksom så... affärsvärldsmänniskor som bara, åh, det går bra nu, vilket jävla anthem. Fan, helt oroligt på alla sätt och vis.
Och vi var ju bokade på 1000 miljarder företagsgig och det var ju alltid så att vi skulle in och spela när de hade haft någon bra vårbudget eller använt någon så här typiskt kick-off liksom, nu har det gått bra och så. Helt plötsligt på stan så var det ingen som skrek såklart efter mig längre, nu ska jag kalla det går bra nu.
Kulturnyheterna.
Det går bra nu.
Svensk hiphop låter bättre än på mycket länge och om man börjar med texterna så kan man konstatera att gubbhoppen är här. Snubben tror inte längre att han är cool, han har satt sig ner på en stubbe och tänkt efter. Och det här med erfarenhet och eftertanke är någonting som präglar alla de etablerade namnen.
Petter går och grubblar. Han har spelat på Lerums pizzeria för 12 personer. Men nu börjar det långsamt vända.
Det finns inget merch item som har sålt lika mycket som det går bra nu t-shirten.
Petter skaffar nytt bokningsbolag. Han besöker olika producenter som till exempel Oskar Lindros och Patrik Collén. Han bestämmer sig för att fortsätta. Att det ska bli en till skiva.
När jag gjorde Goddammit-skivan så kände jag så här, 2007, nästan 10 år in i min karriär, då accepterade jag mitt yrke.
Skivan som blev till heter Goddammit och mottas väl av kritikerna. Särskilt en låt. En låt som inte bara visar en mer mogen Petter, utan också en mer sårbar 33-åring som blottar sidor en lyckad familjefar inte ska ha.
Jag minns att någon i min närhet någon gång skrek till mig så här, alla fattar utom du. Och då, du vet, när jag hör Annika sjunga det, vart jag bara så här, just det.
Aha. Det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning. Du har inte en aning. Aning. Det är så logiskt, alla fattar utom du.
Yeah.
Du har inte en aning.
Okay.
Att jag tänker på det precis just nu.
Hej, jag heter Petter, 33 någonting. Vet knappt ut eller in, jag fattar ingenting. Jag är fylld av begär, varje dag det tär. Helt förblindad av mig själv och min egen karriär. Jag dricker för mycket, men det förnekar jag. Om du frågar mig om sanningen så tvekar jag. Saknar röka gräs på en liten gås. Jag hade nog torskat på droger om jag inte fått en psykos. Nog torskat på det mesta om jag inte hållt mig i skinnet. För det kostar att festa när du trollar med sinnet. Brukar skylla på trycket när jag krökar för mycket. En viner varje kväll, det är så långt ifrån nyktet. Försöker mörka mitt sätt, men det blir ofta fel. Du kanske känner igen mitt problem. Det är då jag hatar mig själv, för jag är patetisk. Och vaknar upp i hell och bara känner mig så dekis.
Det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning. Du har inte en aning. Aning. Det är så logiskt, alla fattar utom du.
Aha.
Du har inte en aning.
Yeah.
Jag tänker på det precis just nu.
Hej, jag heter Petter, jag är egocentrisk. Totalt förändrad men på skalet identisk. Kan dö för min fru men det är inte sanningen nu. Jag kommer springa in i väggen och bara ramla i tur innan jag fattar vad som hänt. Vilka broar jag bränt. Gå 12-stegsprogram med dem och alla jag känt. Brukar vara svartsjuk som få, men det var värre då. När du lämnar mig ibland blev hela världen grå. Jag vet knappt vad som är bra med mig. Varför du kämpar på, vad vill vara med mig? För jag träffar min familj för lite och när jag ser dem så jobbar jag konstant och ägnar knappast tid med dem. Jag tänker mest på pengar och mina framsteg, men sanningen bakom det då är något jag ibland ser. Det är då jag hatar mig själv, för jag är patetisk. Det är som att leva i hell. Fan vad jag är dekis.
Det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning. Du har inte en aning.
Aha.
Aning. Det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning. Att jag tänker på det precis just nu.
Skivan och framförallt låten ger Petter fler gig och större spelningar.
Helt plötsligt fick jag sätta mig själv bak i bilen och bara, åh gud vad skönt att inte sitta och köra liksom. Så det var en otrolig vändning för mig.
Roskildefestivalen i Danmark 2009. Det är den varmaste festivalhelgen på över 30 år. Det här året är artister som Kanye West, Coldplay och ett ännu inte splittrat Oasis bokade som dragplåster. Öppningskonserten brukar vara vikt åt en dansk artist, men inte det här året. Nyhetsbyrån TT skriver: något överraskande har Roskildefestivalen meddelat att det blir den svenska rapparen Petter som går först ut på stora scenen.
Det var nästan en känsla av att så här, har det blivit ett fel? Är det ett missförstånd? Vad är liksom, va?
Det var svårt att få festivalgig och bli bokad. Man fick verkligen ringa och tjata på folk för att ens komma dit.
Sleepy, en trummis, en basist, I&I och Petter ska tillsammans gå ut och inviga den stora festivalen.
Så konstig grej att vi hamnade på den här scenen vid just den tidpunkten i Petters karriär.
Vi kommer in bakom backstage och står någon sån här danska liksom, så här, festivalrävar som bara, ah, vad är era långtradare, liksom, era backline någonstans här. Kommer vi med en halv, liksom, halv van.
I logen bredvid är Kanye West och hans stora entourage.
Man har ont i magen, man skakar i benen, man är liksom darrig i kroppen, man känner att man axlar ett sånt stort liksom ansvar.
Super dansk rap filmar Petter på scen. Han stannar upp och pratar med publiken.
Det var, hur ser ni det här? Det här funkar inte. Nu är Petter i grannar. Det är dags att hämt. The king of them all.
Det hade säkert 40 000 framför oss eller någonting sånt som de sa. Men då hade jag bjudit in LOC, Liam O'Connor, som är liksom, just då vid den tiden är liksom största rapparen i Danmark. Som hade gjort en remix på Slag under bältet, och då kommer han in och lägger någon vers. Och helt plötsligt bara, puff, vart det helt fullt framför, längst upp också. Så vart de, då ska det vara max, och då är det 60 000 där. Jag får något samtal, jag tror att jag tackar nej första gången.
Det är TV4 som ringer. De har köpt in ett holländskt reality-tv-format där folkkära artister tolkar varandras musik och blickar tillbaka på sina karriärer. Petter tvekar. Han vill inte ställa upp i förnedrings-tv. Han får ett nytt samtal.
Och då sa hon nej, det är det inte, det är hyllningar. Det är det det ska vara. Okej.
Jag har sagt det förr, för jag levt mina dagar. I stad när jag växte upp finns minnen som jag saknar. Stockholm är mitt hjärta, jag ska besjunga dig min vän.
Alltså när jag hade kört Stockholm i mitt hjärta för Lasse Berghagen, och jag var så jävla nervös, jag höll på att dö när jag skulle köra den låten för honom också. Alltså den Twitter-stormen på min telefon och sms-stormen i liksom den här lördagskvällen när det här visas i tv, det var min telefon fullständigt exploderade.
Så mycket bättre blir en tittarsuccé.
På den tiden så var det ju också inte snack om att man skulle släppa den här låtarna. Jag sitter vid det här bordet under en middag och säger till någon av de som jobbar i produktionen att så här, fan, vi borde släppa den här musiken. Och då säger han så här, ja, vi får se hur det blir med det. Alltså om folk säger att jag blev folklig där, så skulle jag påstå att jag blev folklig redan med Såklart. Men jag tror att Så mycket bättre vart en liksom en lavett, eller liksom en påminnelse om att jag fanns och att jag är en folk, att jag var en folklig artist liksom.
Det känns som att produktionen för Så mycket bättre har känt att sen Petter var med, så finns det liksom en, de har en slott för en rappare som de försöker fylla varje säsong liksom.
2010, samma år som Så mycket bättre, har Petter också släppt en skiva. Polen och Webb är tillbaka, Natural Bond medverkar, och länge sedan med Veronica Maggio blir en stor hit. Där finns också spåret You and Me, en låt till Petters bästa vän, Sleepy.
Han blir en personlighet som Sverige uppskattar. Det händer samtidigt som svensk rap kommer tillbaka. Men det är egentligen två olika saker. Det sker vid samma tidpunkt, men det är egentligen två olika saker. Jag ska säga att Petter liksom surfar ovanför genren. Liksom. Han har ju varit Petter med svenska folket större delen av sin karriär. Men nu är det liksom inte den buttra rapparen Petter, utan nu är det Petter bara.
2012. Intresset i media hos skivbolagen för svensk rap har så smått börjat pyra. Petter och Sleepy får en ny label på Sony. De döper till Baba Recordings. Där signar de ett fynd. Hon är inte ett barn som lyssnar på Petter och Feven på kassett längre, utan hon har släppt en singel, Hafagus.
De hjälpte mig att öppna en dörr.
När Lilla Namo debuterar så är det ju som att svensk hiphop består hela tiden som en loop där det upprepas hela tiden samma sak. Och det är så här, var är tjejerna typ?
För mig, nu i efterhand, utan att låta för självgod, så var Hafagus en game changer. Ett, det fanns inga mainstream kvinnliga rappare. Det var ju typ bara män.
Lilla Namo ska komma och bli nominerad till flera priser. Bland annat årets textförfattare på Grammyskalan. Samma som Petter fick 15 år tidigare. och samma år som Petter genomgår en förvandling själv.
Det blev liksom som en ny start på allting som gjorde att jag ville att det här skulle vara liksom början på något nytt.
Det ska bli början på allt. En skiva Lilla Namo först är tveksam om att vara med på.
Petter hör av sig till mig och frågar om jag vill vara med på en låt. Alltså jag ska säga ändå att jag tvekade i början. Just på grund av att jag reflekterade över så här, är det här vad jag vill? Nu i efterhand så tror jag han vet mer om mig och att man har mycket så här prestationsångest på något sätt. Men då valde jag i alla fall till slut att säga ja. Och vi träffades i studion i Slussen.
I studion finns en nybildad trio. Magnus Lidehäll, Vincent Pontare och Salem Al Fakir. En konstellation som ska bli en av Sveriges största musikexporter.
Så jag var ju liksom den första, ska man säga, försökskaninen som man gjorde. För de jobbade ju vidare sen tillsammans.
Jag kommer till studion. Där möts av världens största hund. Och i studion är Salem Al Fakir, Lidehäll och Pontare och Petter. Och för mig bara det var stort att få träffa de personerna som gör liksom, som enligt mig gör bra musik. Jag skrev refrängen på plats. Den bara kom till mig på något sätt. Och det blev en instant hit i studion.
Låten heter King och får en musikvideo. Den här gången utan kända cameos. Istället står Petter och Namo på Södermalms höjder, omgivna av rök med tunga kedjor om halsen.
Då hade vi rökmaskiner och då uppenbarligen såg ut som att det brann. Så någon hade ringt 112 och så dyker brandkåren upp. Om det är brandkåren eller om det är polisen och börjar säga till oss. Ni kan inte hålla på så här. Och det var så intressant för sekunden de såg att Petter var där så blev allting cool. Alltså det var som att de bara, ja, vi har respekt för den här personen så vi kan liksom inte vara fittiga. Det här är King. Behöver ingen makt för att känna mig stor. Mitt kungadöme kommer inifrån bror. Det här är King. De kallar mig för lilla men jag känner mig stor. Lilla är dröm så håll käften bror. Du kan kalla mig King. Du kan kalla mig King. Kalla mig King. Yeah. Har blivit lite mera arrogant, lite mera out of bounds. Fortfarande samma man, fortfarande manglar fram. Alexis mitt andra namn, Prelex mitt rapnamn. Från Slussen till Vietnam, ni vet hur jag get down.
2015 har Petter 3 barn och ett till på väg. Han har 1000 järn i elden och en ny skiva att göra.
Petter i studion, myror i byxorna med som allt annat liksom springer omkring. Han är också så här, men kör bara.
Alltså jag skulle ju följa upp på något sätt början på allt. Det var en ganska svår skiva att göra. En ganska spretig på många sätt för att jag jobbade med väldigt mycket olika människor.
På Mitt Folk jobbar Petter med flera producenter och samarbetar med andra artister på nästan varje låt. Det fortsätter han med. Året efter kommer Skeppsholmen som är en helt akustisk skiva. Petter har skrivit om sina känslor och sina tillkortakommanden sedan Mitt Sjätte Sinne. Men här handlar en låt om något som gör obeskrivligt mycket ondare. Att förlora sin mamma.
Hon gick bort på början på året liksom. Jag åkte bil från Söder, jag skulle ut till Solna och träna. Och jag kommer ihåg att de ringde mig när jag satt i bilen. Och så sa de så här, din mamma har somnat in. Och då så sa jag så här, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men jag sa typ tack för informationen. Och så sa de bara, ja, nu får vi höras lite senare idag. Och hur vi ska göra, för att när någon dör så det går ju väldigt fort. Liksom. Det ska ju plockas undan direkt och alltihopa och sådär. Men jag kommer ihåg att jag liksom... Jag kunde liksom inte ta in det. Jag åkte till gymmet, fortsatte bara och bara tränade. Och liksom som att ingenting hade hänt. För att jag liksom fick inte in det i min skalle. Mamma stod och skrek, det var någon annans fel. Träffa en galen tjej, min mamma sa till mig. Var försiktig, hon är inte bra för dig. Kom hem med klamydia, mamma sa till mig. Jag ska fixa en liten kur så blir det bra med dig.
Ett år efter Gittans död går pappa Torsten bort.
Jag ångrar att jag inte spenderade mer tid med mina föräldrar de sista åren. Det var ju väldigt, väldigt synd. Och det är sånt som man kommer på efter, såklart.
När Petter blir pappa för fjärde gången får han bila ner direkt efter förlossningen till en spelning. Det låter kanske sjukt, men jag har ställt in 2 gig på 17 år, skriver han på Instagram. 2017 blir han pappa en femte gång. Och det blir 2018. Han har gett ut en bok om sina texter. Han håller på med vin, föreläser och springer maraton.
Det är ungefär som att jag stod i det här vägvalet. Du kan söka natur, samhälle, socialestetisk eller humanistisk och restauranglinjen. Och nu är det ungefär som att jag söker alla de här linjerna och gör allting på en gång. För att jag vet att jag kan hålla på med alltihopa.
Det kommer ett samtal från Sleepy.
Och så sa han så här, Ossi var här. Och jag visste knappt vem Ossi var då. Eller jag visste. Jag hade hört lite grann från Moana-skivan liksom. Och jag visste att det var tidigare Piraterna och det där. Men så sa han så här att du, Ossi var här och hade en lång liksom utläggning. Alltså en riktigt lång utläggning om dig och din betydelse för honom. Och han vill ha med dig på en låt. Och så sa jag så här, skämtar du med mig eller? Nu driver du med mig. För jag trodde inte alls det där. Alltså, varför skulle han vilja ha med mig på en låt liksom, tänkte jag.
Det är jag som är Ossi. Tjock svart tjockis. För att detta brott.
Jag skulle säga att vi var mer än 11.
Rosengård i Malmö. Ossi går i mellanstadiet.
Han kommer till min skola för att föreläsa.
Petter ska prata inför högstadieklasserna. Men Ossi smyger in.
Och satte mig där bak och bara lyssnade på föreläsningen. Och jag kommer ihåg att han sa, om du ska göra musik så är det viktigt att du läser böcker. För det var det som hade hjälpt honom. Alltså jag visste inte då att jag själv skulle göra musik. Utan jag skrev och sånt. Men jag visste inte att det skulle bli musik. Så typ, det var första mötet med Petter.
Ossi hör Petter uppträda med Såklart inne på högstadiediskot. Ossi är för liten och får stanna utanför. Hans vän Vallon ger honom Bananrepubliken. På den skivan finns en låt som gör stort intryck på Ossi.
Jag blev fan när jag hörde En liten snubbe första gången. Jag kunde ha den med mig under ett par år. Och att han kunde förklara en miljö som jag hade aldrig varit i. Men det kändes som att jag nästan var där.
Petter rappar om Koster. En ö i Bohuslän där Petters pappa målade akvareller. Han rappar om Södermalm. Platser som Ossi aldrig besökt.
Alltså det kändes främmande. Alltså miljön, alltså man beskrev alltid främmande. Men det var sättet som han bröt ner det. Som var typ, som var någonting för mig att se upp till. Och någonting som jag ville kunna titta på. Och kunna nästan börja tänka på. Var ligger Zinkensdamm? Och var är det här? Och var är det där?
Åren går. Ossi blir vuxen. 2018 kommer debutalbumet Ett öga rött.
Jag har alltid haft en bild av att de här unga liksom inte, ja, men kanske ser på mig på ett annat sätt liksom.
Men Ossi vill ha med Petter på skivan. Det blir låten Stilla utsikt.
Att Petter får gästa Ossi, det är väl ett väldigt, väldigt fint kvitto eller en väldigt, väldigt fin bekräftelse för Petter om vilket avtryck han har gjort liksom. Och till vilka olika platser som hans musik har nått.
Det var en dröm, alltså en pojkrumsdröm. Det var också bara att få göra det på min första skiva. Det var någonting som jag alltid drömt om. Och sen att få det hända, det är tidlöst för mig. Alltså hans karriär, det är nog det enda typ i Sverige som man kan nog säga, okej, det här är en människa som har hållit. Jag har varit ärlig i sitt skapande, så det är klart det är någon som jag ser upp till.
Jag tyckte ju att det var stort att fira 10 år när jag gjorde det, men sen när det blev 20 år, då blev det på något sätt så här, wow, okej, det kommer bli 10 skivor, det kommer bli 20 år. Det här är liksom, det här är en målgång för mig, det här är ett bokslut. Jag får någon så här Rocky Balboa mentalitet att jag så här, nu jävlar ska jag visa dem att jag kan, och nu i år ska det hända, nu ska jag få till det liksom.
repor på gamla glas. Jag res mig mot alla tvivel. Minns allt det min mamma sa. Hennes rader, det blev min bibel. Stora påsar under ögonen, som rök från en cigarett. Tar ingen vila, hoppar över den. För alla de gånger som jag har trillat snett. Och showen kommer aldrig ta slut. Så fort jag tror jag hittat rätt så faller jag ut. Lever med sanningen nu, livet lämnar sina avtryck. Sen spelar det falla även fast det var bra byggt. Lamporna släcks och lokalen är tömd. Ridån faller ner, det då jag känner mig glömd. Har jag fastnat i stunden, levt i en lögn. Plötsligt minns jag inget av det jag sjöng.
Om du stod på en scen, tänkte en teater typ, och så hör man den där, du vet, när de liksom slår upp lamporna, eller när de slår av dem. Den känslan som jag vill få fram i den låten, eller liksom hela låten, någon sorts avsked till liksom vad jag håller på med på något vis. Alla dessa år som jag har hållit på och gjort musik, så har jag alltid behövt bevisa mig så himla mycket varje gång. Att jag alltid, måste alltid bevisa min position eller vad jag nu gör, eller att jag finns kvar. Och det har också lett till att man hela tiden har haft en ganska stor press på sig. Liksom. Och den pressen orkar jag inte riktigt med längre. Och jag känner att jag orkar liksom inte göra musik längre för att bevisa någonting.
Den 26 augusti 2018 var det 20 år sedan Petter debuterade. 20 år efter att Mitt sjätte sinne kom så släpper Petter ett nytt album igen. Det är som att tiden har stått stilla, men ändå inte.
Jag är Petter. Rappa på svenska.
För med på skivan finns vännerna från förr. Thomas Rorschach, Pee-wee, I&I, Sleepy och Feven.
Jag, ganska direkt så åkte jag till New York och var där. Och liksom försvann från allt det här.
Feven har varit borta från den svenska musikscenen sedan 2001.
Petter har ju frågat vid flera tillfällen om jag vill hoppa på liksom någon låt. Och Petter och jättemånga andra. Och jag har tackat nej liksom till alla. Men sen, eftersom han fyllde 20, Petter kände såhär, shit, jag måste göra den här grejen. Han har verkligen sina fans, definitivt. Och han har jobbat för det här. Så det är ingen så här gratis grej, halka på en bananskal grej för honom. Jag tycker det är sjukt grymt. Jag tror att det var många som tyckte det i början, och Petter faktiskt, att det var så här, men han får sådär. Men han, snubben, har slitit. I med honom så kunde flera av oss sen köra den här grejen.
Han har blivit folklig. Och jag tror att det handlar mycket om att han... Det handlar om hans orädsla att samarbeta med nya människor. Hans orädsla att ta in folk, lyfta upp dem. Och det gynnar ju honom och det gynnar den som är ny.
Har ni Sveriges första rapstjärna?
Jag har alltid tyckt att jag kan göra det bättre. Jag kan göra det bättre, jag kan göra det mer, jag kan göra det bättre. Men den här musiken som har kommit 2018 har jag känt så här... Jag har inte känt mig fat and happy, men jag känner mig någonstans så här... Fan, det blev rätt bra. Och nu efter det här så behöver jag inte förhålla mig till några regler längre.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Petter. Dokumentären gjordes 2018 av mig, Vendela Lundberg. Producent var Axel Winqvist. Exekutivproducent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. Programmet är en produktion från Tredje Statsmakten Media. Låtlista och information om ljudklippen vi använder i dokumentären finns på webben. När vi faller av, hur jag förvaltat min tid genom åren är min sak. Destruktivitet eskalerade utan tak. Nu håller jag ryggen rak och själen lite renare. Hänger på schysst tak och sänker hjärnan senare. Vilar vid havet med mina två som är navet nu. In i studion vid midnatt, flummar kvar till sju. Har aldrig känt mig slug, men folk har bränt min hud. Tatt allt för givet, strött salt där det svider. Men sånt i livet, vill du veta hur jag levt? Kolla i mina plattor, öppnat hjärtat fullt ut. Över dist och ljudmattor, svallvågor av ångest hänger sig kvar. Men skiter i piller, vill hellre hålla mig sval. Det är mitt val. Tills jag faller av, här kommer jag.
kommer ljudet från en veteran. Sättet som jag sjunger i nattetid som en äktergal. Jag kanske borde gjort ett bättre val, men vad vet jag. Allt jag vet är här och nu, och skulden den är avbetald. Har saker kvar som jag hanterar och jag ventilerar. Ibland så känns det som jag glömmer bort att leva. Legat djupt i den stenen med min blicken mot rymden. Ingen tid för bekymmer medan natten den skymmer. Dela mitt liv över distade gitarrer och fixar detaljer. Önskar något när stjärnorna faller. Jag tror på konsten, de andra de har långt hem. För allt du ser på ytan är bara nonsens.
Det här är ljudet av ett vingslag som förvandlar oss till damm när vi faller av. Som sanden i ett bottenlöst timglas. Tiden du, tiden vi, men vi ekar kvar när vi faller av. Suktat länge för att pusta ut, ligga lut, samla mina tankar, rusta upp med nytt krut. Streta mot fast min ångest går i fronten. Vi stilla mina sinnen, blickar ut mot horisonten. Känner vibben komma flödande på riktigt. Ta del av den där ruschen, det är fan dödande viktigt. Det så vi andas ut när vi går mot slut. Eller är det bara början där vi slutar jaga substitut? Jag kastar mina tärningar, står upp för mina gärningar. Vi nicknackande lärlingar. It's a natural mystic som pågår. Fram till dess står jag rotslå.
Ursäkta om jag låter en smula morbid, men på min gravsten kommer det stå att en av de grymmaste jävlarna ligger där under. Han framkallade blixtar och dunder. En sist om gick under på sekunder. Och det var så han levde sitt liv, men nej, det var så jag trodde jag ville bli. Håkommen genom åren, tills det var som att det blev påkommen. På bargärning som ett slav till mitt ego. Jag trodde jag var en mästare i livet, men jag var inte ens en lärling. Jag tärning spelade med allt och alla. I potten som dominobrickor falla i slow motion. Utan att stoppa dem, låt oss hoppa fram till ett blixtnedslag. Tills jag kände mig som Ebenezer Scrooge under natten till juldagen. Tills jag såg in i mina söners ögon. Och jag såg mina ögon. Och jag såg Nannas ögon. Och jag såg min mammas och pappas och deras mormor och morfars blick. Och det är det som kallas för insikt. För om det är kärlek som jag gav och den kärleken kan få eka kvar, så behöver jag ingen gravstensskrift. Nej, då behöver jag ingen gravstensskrift.